Hej, den är det ju. Välkommen in till mig. Nu har ju du satt på podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd. I den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap. Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans. Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst. Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi!
Så när vi umgås så är det mycket rörelser och mycket lekfullhet. Och han kryper på golvet, jag kryper på golvet. Mm. Och jag kryper väl på mitt sätt och han tycker lite mer nyfikna sätt. Ja.
Hejsan kära lyssnare. Nu är jag tillbaka. Och den här gången så har pollenallergin slagit hårt på mig. Så att jag låter helt snurvlig och rosslig och så är det bara för att jag är det, helt enkelt. I det här avsnittet så kommer jag att träffa Moa som har ett Instakonto och ett Facebookkonto som heter Moves i Norrland och som jag kommer länka till på mitt Instagram. Jag är inte så här den som ni kommer höra i det här poddavsnittet som är så jätteförtjust i träning. Och framförallt så fastnar jag aldrig på så här träningskonton och grejer. Men Moa och hennes moves dök upp i mitt instaflöde någonstans typ i mitten av hennes första graviditet. Och jag kunde liksom inte låta bli att falla handlöst både för Moa och för hennes typ av träning som ser så här mjuk och följsam och väldigt skön och behaglig ut. Och Moa är liksom, har en så här utstrålning som bara kommer vi, alltså till och med genom sociala medier så lyckas hon utstråla en skön energi och en så här lekfull, glad, lugn och trygg jordad person. Så jag känner konstigt nog som att jag verkligen känner henne nu. Och jag har fått följa med på hennes gravidresa och hennes träningsutveckling och hennes liksom eget företagande och kreativitet via Instagram. Och sen så tänkte jag, har jag haft i åtanke ett bra tag att jag skulle vilja ha henne som poddgäst. Och helt plötsligt så hände det. Hon kom ner till Stockholm och jag fick tid att träffa henne här och ta emot henne här i min egen lilla moderkaka. Och det blev ett jättehärligt och bra samtal om träning. Och kanske då speciellt liksom när det gäller träning kring en graviditet och förlossning och efteråt. Och livet, lekfullheten och må braandet i stort. Så varsågoda och lyssna. Hej Moa!
Hej Lotta!
Och välkommen till moderkakan.
Tack så mycket.
Och Stockholm. Mm. Ja. Jag rövade bort dig nu när du var på besök här.
Definitivt. Mm. Jätteroligt att få komma till moderkakan och besöka.
Mm. För jag slängde ju ut en förfrågan för bara några dagar sedan, typ. En vecka sedan. Mm. Ska du inte komma till Stockholm snart? Jo, men jag ska faktiskt det.
Och det passade så klockrent in.
Ja, jättebra. Mm. Perfekt timing. Divine timing. Mm. Mm. Men jag har ju presenterat dig lite och så. Men jag tror att det var jag som hittade dig ändå på Instagram. När du var gravid.
Det stämmer.
Det var någonstans mitt i graviditeten tror jag som jag hoppade på dig. Och tyckte att du hade så himla grymma träningsmoves. Och sen så tänkte jag lite så här att det där ska jag tipsa mina klienter om. Och så har jag gjort det lite grann och så. Det var ju liksom inte en renodlad gravidträning du, för du jobbar ju med träning.
Precis, i olika former, mest yoga och rörelseglädje brukar jag kalla det egentligen. Mm. Det är inte alla gånger jag kallar det yoga, för det är ju inte alltid den klassiska yogan att det är specifika positioner och man ska hålla dem, utan jag gillar ju mer flödande rörelser.
Mm.
Att man ska röra på sig, för jag märkte under graviditeten hur otroligt ont jag fick i kroppen.
Mm.
Och har nästan aldrig haft ont i kroppen tidigare, men jag hade foglossningar från vecka 14 och började få ont i ryggraden, och det var mycket som påverkade att jag behövde röra på mig mycket för att inte få dessa smärtor.
Mm. Och ändrade du din träning någonting
enormt
efter det här?
Ja. Enormt. Och fortfarande har jag ändrat min träning, för jag ammar fortfarande.
Mm.
Så mina fogar är fortfarande lösa.
Mm.
Så. Och jag älskar att lyfta tungt.
Mm.
Tidigare det skulle vara marklyft, det skulle vara tunga grejer, att man fick slita och dra. Under graviditeten var det mer stabiliserande och att liksom få musklerna att hålla fast kroppen. Och göra så att fogarna inte rör sig lika mycket. Så mycket stabiliserande träning. Och det har ju verkligen, jag behövde det. För jag hade kört marklyft kanske i 2 år.
Mm.
Och jag behövde få variera min träning. För man ska ju variera med jämna mellanrum. Men jag hade fastnat lite grann i det hjulspåret.
Vad kul.
Mm.
Ja, men du kallar det för rörelseglädje. Mm. Det. Ja. Är det liksom ett koncept som du har hittat på? Eller finns det?
Det är ju mer ett namn som finns. Jag samarbetar ju med en av mina kollegor, Johan Karlaby.
Mm.
Och vi har ju skapat Mindful Movement.
Mm.
Så det är nog mer åt det hållet.
Mm.
Och vi håller som på att utforska vad Mindful Movement är. För han kommer från styrketräningsvärlden och jag kommer från yogavärlden. Och så träffas vi och insåg bara, shit, vi gör precis samma sak fast på olika plan.
Mm.
Och att mindful movement är ju med att du ska vara medveten i dina rörelser.
Mm.
Och det var det jag märkte i smärtan. Att om jag är medveten och rör mig långsamt så kommer jag märka när det gör ont på ett negativt sätt och när det gör ont på ett positivt sätt.
Mm. Just det. Men då krävs det kanske lite kroppskännedom.
En enorm kroppskännedom. Men det är ju det man lär sig också med mindful movement, att det går långsamt.
Mm.
Så att man hinner märka av vilka kroppsdelar man vill arbeta med och hur det ska kännas kring dessa kroppsdelar.
Mm.
Så det handlar mycket om att lära känna sin egen anatomi för att kunna använda den på bästa möjliga sätt och ge kroppen vad den behöver.
Mm. Alltså det var ju det som jag fastnade för med dig, eftersom jag är så där själv inte så jätteträningsglad. Och lite långsam i hela min kropp. Jag tycker inte om konditionsträning sådär. Men jag tycker om när det är mjukt. Man får gärna liksom bli stark. Men att man liksom är mjuk och har med hela kroppen och att det går lite långsamt. Och det såg så behagligt ut. Och det brukar inte jag känna.
Mm.
När jag tittar på någon som tränar så brukar inte jag bara, gud vad skönt det ser ut. Men det gjorde det när jag tittade på dig. Att så här, det är så mjukt ut. Sen så tänker jag ju för sig att det ser lättare ut för dig än vad det faktiskt är om man är otränad. Men att det liksom, och att det är den här konstanta rörelsen oftast tycker jag. Att du går inte från liksom, som du säger, att det är en position till nästa position, utan det är liksom som, mer som en dans nästan.
Mm.
Att det är liksom en pågående rörelse som du håller på och så här, böjer och vrider på dig själv. Mycket. Och det såg så häftigt ut just med gravidmagen, och det liksom märktes också tycker jag att du provade dig fram när du gjorde det här, vart eftersom det är så här, nu testar jag det här liksom.
Jag var ju tvungen, för det fanns ju jättemycket gravid yogaböcker och träning för gravida, men jag kände att allt passade mig inte, och mycket av de här gravid yogaböckerna, jag kunde inte göra dem för att man skulle stå med fötterna brett isär, och det gjorde jätteont i mina fogar.
Mm.
Höftbrett isär och stabiliserande var ju det bästa för mig, för då kände jag att jag mådde bra, för den smärtan märkte jag är inte positiv.
Just
när det gjorde ont i fogarna, när jag var ute och gick mycket, det var många som rekommenderade, men ska du inte ha ett, vad heter de här, ett bälte runt höfterna.
Mm.
Och jag provade det. Men sen när jag kom hem, jag bara, jag har ännu mer ont. För jag kunde pressa mig till en gräns där jag inte ska vara.
Mm.
För att min kropp klarar inte av det.
Just det. Att det blir liksom som ett falsarium. Som att ta en slags typ verkstillande när man har ont. Och så känner man liksom inte sina egna gränser riktigt.
Det kändes som det.
Ja.
Och det var jättemånga som var superpepp på det. Och jag kände, men det är ju kroppens signaler. Kroppen berättar ju vad jag behöver göra och vad jag behöver tänka på om jag lyssnar in den. Men om jag ska bedöva den, då tillgodoser jag inte kroppens behov.
Precis.
Och man får ju, jag pratade med en av läkarna som sjukskrev mig efter ett tag, att man kan ju få bestående skador.
Mm.
Och det är lättare att få bestående skador om man pushar på än om man backar tillbaka och respekterar kroppens begränsningar.
Precis. Ja, men jag tyckte det var ett jättehäftigt sätt att träna på, just framförallt för graviditet liksom.
Mm.
Och det var ju där jag hittade dig i din graviditet, så var det så kul att få följa liksom dig under graviditeten och din träning. Du lägger upp små videos ofta och lägger upp på Instagram.
Mm.
Och sen så nu får följa med liksom, man fick följa med nästan under förlossningen, inte riktigt, men direkt efter så lade du upp lite grann.
Mm.
Och nu är ju liksom din son med dig i dina träningsvideos.
Precis.
Och man har liksom fått se vägen tillbaka från gravidkroppen och den typen av träning också. Att återhämta och vara snäll mot en postgravid kropp också.
Mm.
Som är jättehäftigt.
Och det har varit en häftig resa. För jag har aldrig älskat min kropp lika mycket som jag gör just nu. Främst efter graviditeten, inte lika mycket under, för jag tyckte det var jobbigt att vara gravid på grund av alla smärtor och att jag kände mig begränsad. Jag saknade att röra på mig och var väldigt trött. Men efter graviditeten att få se hur den dras samman bara av att man är.
Mm.
Den gör så otroligt mycket av sig själv och sen kan man ju hjälpa till den på en mängd olika sätt. Men att jag behövde inte gå tillbaka till mina tunga marklyft för att jag ska bli stark igen, utan jag hade möjlighet att hitta nya sätt att använda kroppen som hjälpmedel. Och det har ju gått hur bra som helst, men det har ju tagit tid.
Och så släpper man ju runt på en bebis också.
Precis.
Som blir tyngre och tyngre. Så man liksom har ju ett verktyg som blir jobbigare och jobbigare att träna med ju mer tiden går.
Definitivt.
Men du har ju involverat honom mycket. Dels att du har ju, det var några gånger när du har stått och lyft honom sådär. Mm. Och använt honom som faktiskt ett verktyg liksom. Men sen andra gången så är han ju bara runt dig. Och när du liksom lyfter på magen till en så här downward dog eller någonting, så kommer han och kryper emellan och liksom så. Så han hänger med dig.
Ja.
Det är skitroligt.
Men han är ju en del av mitt liv nu. Och då måste han ju vara en del av det jag gör. För jag rör ju på mig mycket och ofta och gärna. Och då är det ganska naturligt att han gör det också och hänger med.
Mm.
Så när vi umgås så är det mycket rörelser och mycket lekfullhet. Och han kryper på golvet, jag kryper på golvet.
Mm.
Och jag kryper väl på mitt sätt och han på sitt lite mer nyfikna sätt.
Ja. Ja, men det är roligt. Ser du på honom om han tänker att så här, nu leker vi liksom. Det här är lek.
Allt är nästan lek, känns det som. Ja. Att, han gillar ju när jag är på golvet och för mig, han är det inget konstigt att jag är på yogamattan konstant.
Är din man på golvet mycket också?
Mycket på golvet. Mm. Eftersom halva mitt vardagsrum är ju mitt yogahörn.
Mm.
Så hänger vi ju mycket där med mina yogagrejer. Och han gillar att tugga på mina yogablock och sådana saker. Så det är ju ett naturligt hangout.
Mm.
Vi hänger ju hellre på golvet än i soffan.
Jag tänker att han kanske kommer växa upp och tänka att folk är ju på golvet. Och så kommer han bli så besviken när han träffar vuxna som inte är på golvet.
Nej.
Uh-huh.
Men det är många som tar sig ner till golvet nu tack vare han, men de kanske inte kryper runt lika mycket som jag gör på golvet, för det kräver ju mycket motorik. Och det märker man på hans äldre släktingar att det är inte vanligt att man är på golvet, och då är det lite bökigt att ta sig upp och ner från golvet, och det kan vara lite jobbigt. Och jag hoppas ju att jag kan bibehålla det här hela mitt liv, för ju äldre vi blir desto stelare kommer vi ju bli, och vi kommer ju förlora rörelser som vi inte utvar.
Ja, och balans också, va?
Ja,
visst är det inte så balans. Att balansen bara försvinner per automatik?
Mm. Men det är ju för att vi rör oss liksom mindre, ofta.
Mm. Mm. Ja, det är intressant.
Mm.
Men hur känner du dig nu?
I kroppen?
I kroppen så här. Efter graviditet, liksom. Vad är stora skillnaderna?
Den största skillnaden är respekten för kroppen. Mm. Utan tvekan att shit vilken häftig kropp jag har.
Mm.
Och det känns verkligen som att jag älskar den så mycket mer. För att jag förstår vad den har gått igenom och vad den har hanterat. Men även att jag har ju betydligt lösare hud på magen.
Mm.
Så. Men jag älskar den så mycket mer än innan.
Ja,
även om den var platt och hård och allting. Nu är den lite lösare. Jag bara, men jag älskar den så mycket mer för att... Jag vet inte, det är kanske för att jag inte längre är 100% i fokus. Utan att det är min son som är i fokus. Att min kropp är inte lika viktig eller i strålkastarljuset hela tiden, utan nu är det mer funktionen.
Mm.
Och jag har ju alltid älskat att förstå funktionen med kroppen. Jag vill ha en funktionell kropp som fungerar.
Mm.
Sen spelar det så stor roll hur den ser ut, utan jag vill vara stark, jag vill kunna bära den, jag vill kunna må bra i den, ha så lite smärtor som jag kan ha.
Mm.
Och det har jag idag. Mm. Och ja, det, jag blev chockad över att jag kände så mycket villkorslös kärlek.
Ja.
För jag trodde inte det. Jag trodde att jag skulle hamna i träsket av anorexian igen.
Ja, för
att
du har kommit från en historia av anorexia.
Precis. Mm. När jag var tonåring i 5 år ungefär, innan mina föräldrar drog upp mig, tvingade mig upp ur träsket. Och så småningom har jag fått arbeta med det under så många år.
Mm.
Och det är väl kanske det arbete som har gjort att jag har landat där jag har landat, att jag har verkligen jobbat med att se kroppens funktion och älska den för vad den är. Men att nu blir det som ett litet eldtest. Är det verkligen så? Eller kommer jag falla lätt tillbaka?
Mm.
Och det var en väldigt stor lättnad.
Mm. Att du liksom inte tyckte att din kropp var äcklig eller tjock eller konstig eller liksom obehaglig. Liksom.
Mm.
Mm. Var det där du hittade träningen i anorexian? Liksom?
Jag tränade innan. Jag har alltid älskat att röra på mig. Jag brukar... Vilda Matilda har mina föräldrar alltid kallat mig, för jag var alltid en fartfläkt och jag klättrade överallt, jag lekte överallt. Jag minns hur jag älskade att springa tills jag blev sjuk, och springningen blev till ett fettförbrännande medel. Så jag har aldrig hittat tillbaka till den eufori och den längtan jag haft efter löpning. Jag tycker om att löpa, men jag minns så väl att kroppen skrek efter löpning, och bara jag sprang 3 kilometer så var det som något hormonpåslag i kroppen som var så enormt välbehag.
Mm.
Och det upplever jag aldrig längre.
Nej, men det var för att du visste att du förbrände och liksom blev smalare.
Mm. Och det blev som, det ersatte det underbara med det. Så nu är det ju mer att jag tycker det är skönt att springa, att det är ett sätt att få pulsen och så. Men det är kanske mer i yogan eller när jag dansar som jag får tillbaka eufori-känslorna. För det är som inte förstört på samma sätt.
Nej, precis. Mm. Men det är ju bra.
Mm-hmm.
Men du bor ju väldigt naturskönt, har jag förstått. Uppe i Umeå.
Mm.
Eller en bit utanför till och med.
Nej, i Umeå. I Umeå, men kanske mer i utkanten av
stan.
Av stan. Mm. Så att jag har nära till sjö och gröna områden.
Mm. Och det kan du också, tänker jag. Alltså, jag som sagt gillar inte att träna. Men jag tycker ju om att röra mig i naturen. Och det kan man ju också få en liksom eurofi eller liksom att... Ja, man mår väldigt bra av det. Eller jag mår väldigt bra av det. Och jag tror att många gör det. Att få gå i naturen.
Absolut.
Och det som är så coolt med dig, tänker jag också, är som jag försökte beskriva för min man. När jag skulle berätta vem du var. Att, så här, att du använder dig så mycket av vardagen. Alltså just det här när man pratar, som vi pratar om att ligga på golvet och så.
Mm.
Att bara ta sig ner till sittandes på golvet och upp utan att använda händerna.
Mm.
Det är en ganska enkel så här, vardagsövning som är perfekt, som man kan göra när man har barn.
Mm.
Och när man ändå är nere på golvet hela tiden. Och som inte kräver några redskap eller liksom någonting. Eller som när du liksom har hängt i trappan eller använt saker som finns runt omkring. Och det upptäckte jag också när jag var sjukskriven, för att jag egentligen hade ont i skuldran. Jag hade en muskelinflammation som var jättekraftig i skuldran, liksom ut, som strålade ut i hela armen. Förra våren. Men då, jag är ju otroligt otränad. Och liksom, så då började jag ta skogspromenader. Och så märkte jag att när man går omkring så här på rötter och stenar och så, så är det ju väldigt ojämnt underlag. Och då är det ju perfekt att träna liksom balans. Och mycket av det som du gör i dina övningar också.
Mm.
Att hitta balansen och liksom stå på något ben. Och man behöver liksom inte ens göra några stora rörelser. Utan det är snarare nästan de små rörelserna som gör väldigt stor skillnad för när man tränar liksom små muskler eller även stora muskler, tror jag.
Definitivt.
Som är, och jag tror att det, jag minns också att min stora son Elliot, när han lärde sig att gå, så vi har en liten ö ute i skärgården. Min pappa har en sommarstuga ute i skärgården. Där det är liksom så här typiska skärgårdsklippor och det är rötter. Det finns inga liksom ens stigar typ. Och där sprang han omkring liksom med såna här halkskor som man har vid bassängen. Nere på de här klipporna liksom vid vattnet för att han inte skulle halka. Och också då på de här stigarna med rötter och så. Och jag såg ju hur han liksom, hur fort den sommaren gick. Att han liksom lärde sig från att gå till att verkligen behärska olika typer av underlag och så. Och jag tänker mig att det är det du jobbar rätt mycket med också. Fast, fast för vuxna.
Ja. För vi vuxna behöver vi hitta tillbaka till det.
Mm.
Det är väl kanske när vi börjar förskolan eller när vi börjar förskoleklass att man börjar sitta ner väldigt mycket.
Ja.
Och istället för att vara på golvet och leka så ska vi sitta vid stolar och rita. Och,
just det.
Eller att vi ska sitta still vid skolbänken och lära oss saker och ting. Så jag tror att vi blir bänkade ganska tidigt i våra liv. Och det är många timmar per dag vi är i skolverksamhet.
Mm.
Och det gör ju att när vi väl kommer hem så kanske vi inte tar oss ner till golvet utan det blir mer och mer sällsynt. Så vi måste ju lära om oss ganska mycket av de rörelsemönster vi hade när vi var barn. Och som var så otroligt naturligt när vi var barn. Så det är lite grann att hitta tillbaka till sina rötter, tycker jag.
Ja, ja men jag håller med verkligen. Och samma med liksom att när man ser kattdjur som tumlar runt. Och liksom så här, där ungarna leker med varandra och brottas. Och verkligen så här biter varandra lite i nackskinnet och håller på. Men man ser ju hur brorsor och så. Eller ja, mycket killar är det faktiskt där det är godkänt. Att göra det. Tjejer får ju inte, det är ju inte lika godkänt för tjejer att brottas faktiskt. Mm. Även som barn.
Mm.
Men man ser ju hur brorsor och så liksom tumlar runt. Och små killar en bit upp i skolåldern. Men att det inte riktigt är godkänt för att det är så hårt och det är så tufft. Och så här, nej, ni gör inte så. Ni kan göra er illa och man får vara snälla mot varandra. Men jag tänker liksom att så länge de är med på det båda två så liksom det får vara lite ruft. Mm. Det får vara lite kroppsligt. Det får vara back to nature liksom. För det är ju så de gör av sig själva. Så vi ligger ofta och brottar hela familjen på golvet liksom.
Det låter helt underbart. Och jag tror att vi behöver det. Man ska inte vara så himla rädd för att röra på sig eller ruffa. Eller... Det är jättemånga nu när börja klättra på möbler och ska lära sig att gå, att han ramlar och slår sig.
Ja, det
och
folk är så.
Bara, nej men du måste ju liksom kudda upp han och liksom ta emot hans huvud. Jag bara, jo fast om han ramlar och slår sig så är det, aj det gjorde ont, jag måste göra något till nästa gång. Så nu gör han aldrig det.
Nej.
Så ibland, om man får ruffas lite grann, då märker man, okay, vad kan jag göra och vad kan jag inte göra? Och så lär man sig i det samspelet.
Men det är ju en kroppskännedom.
Mm.
Och det är ju den som jag tycker att barn är väldigt bra på från början, just för att de måste lära sig. Men som du säger, att vi tappar bort den liksom. Jättehemskt är det. Mm. Ja, du vinterbadar ju också.
Ja, precis.
Det är en grej.
Ja, jag älskar det.
Ja. Men det är tydligen en sån där grej som man blir hooked på, har jag förstått. Ja. När man väl fastnar för det så blir man så här frälst.
Där får man ju de här goa hormonerna än en gång som börjar cirkulera runt i kroppen. Plus att blodcirkulationen blir bättre.
Mm.
Kroppen blir bättre på att reglera sin temperatur. Så när det är kallt så reglerar kroppen själv att den blir varmare utan att jag behöver klä på mig speciellt mycket.
Men det ser ut som typ, alltså jag som hatar att frysa, det är mitt värsta. Jag hatar att frysa. Jag svettas liksom hellre ihjäl tror jag. Än att frysa i typ en kvart. Men det ser ju helt fruktansvärt långsamt.
Ja, men i början kan det nog vara det. Men jag är ju lite kicksökande. Mm. Fast på en, jag tycker det här är mer en vettig nivå än att kasta sig utifrån ett stup och göra sånt, kasta sig från ett flygplan. Så jag tar mer så här vardagsgrejer som är lättillgängliga. Att jag kan gå ner till sjön och ta ett dopp och så sen så är jag pigg och kry. Efteråt, för det märkte jag att när jag var så enormt trött eller när jag var irriterad och arg så försvann det efter badet.
Mm.
Att när man är där nere då är det bara du, vattnet, andetagen och naturen.
Mm.
Att lugna ner kroppen, lugna ner pulsen.
Ja, men det blir ju också som en slags meditation, att man måste liksom styra hjärnan bort från det här liksom omedelbara kroppsliga fenomenet.
Mm.
Att man måste liksom faktiskt tvinga sig själv att andas och liksom koppla på hjärnan på något sätt.
Och lära sig att slappna av när man upplever något otroligt obehagligt.
Mm.
För i början är det ju extremt obehagligt att bli så nedkyld. Och sen så kan man ju ta med sig det i sitt vardagsliv. Att när man upplever obehagliga situationer så kan man andas sig igenom det och slappna av i kroppen. Även om det fortfarande inte blir mer behagligt så blir det ett annat sätt att hantera en obehaglig situation på.
Mm. Ja men vad spännande. Men badade du kallbad när du var gravid?
Jag gjorde det i början, så. Men jag måste ju erkänna att jag gillar ju mer kallbad på höst och vår.
Mm.
När man kan komma upp ur vattnet och stå i solen och bara njuta av att värmen återkommer till kroppen.
Mm.
För man blir ju ganska nedkyld när man kommer ner. Alla blodkärl dras samman. Och sen när man kommer upp då öppnas de och så börjar cirkulationen pumpa igång.
Mm.
Så ungefär 2 minuter efter kallbad så blir man jättevarm.
Mm.
Och sen blir man kall igen.
Mm.
Och så kan det ta upp till 2 timmar innan man får normal temperatur. Så
man då inte går och sätter sig typ i en bastu.
Precis. Mm. Men vill man komma åt att kroppen ska reglera temperaturen själv så ska man ju skippa bastun.
Okej. Okay. Mm. Så då är det liksom... och naturell som gäller.
Men sen det finns enorma fördelar med att kallbada och basta mm. också för cirkulationen.
Mm.
Så det finns 2 olika varianter av kallbadet.
Ja.
Mm.
Men ja, så det var precis i början då när du var gravid. Så du känner det, jag tänkte fråga hur om du hade märkt av om han reagerade på kylan. Det hade varit intressant.
Nej, han var inte så stor.
Om han sparkade till och bara nej, det här vill jag inte ha.
Nej, men det är som vanligt med svenskar att man tar hellre det säkra för det osäkra. Mm. Det finns inte så mycket information om vad påverkas kroppen som gravid vid kallbad. Men precis. Sen pratar jag med en finsk kompis som i Finland pratar man inte ens om det. Då kallbadar man som gravid så ingenting hade hänt.
Ja.
Så. Och i Sverige är vi lite mer hispig.
Ja, precis. Ja. Alltså det krävs ju min barnmorska som jag hade på mödravården när jag var gravid första gången sa ju till mig att det enda du inte kan göra är hoppa bungee jump och fridyka så här djup på djupet.
Mm.
Det var typ det, där hon drog gränsen liksom.
Det lät vettigt.
Ja. Men alltså jag tänker också att det här är ju bara en gissning nu, men när på förlossningen till exempel, när någon badar väldigt, väldigt varmt under en lång tid, då ger det faktiskt utslag på bebisen.
Mm.
Den får lite höga hjärtljud på samma sätt som den kan få det om mamma har feber.
Mm.
Och så kroppen är varm så ser man nästan alltid att bebisen reagerar med att lägga sig lite högre hjärtljud, så den blir också väldigt varm då, förmodligen. Mm. Så jag tänker att så här, extrema temperaturväxlingar under en längre tid kanske påverkar också. Så det är ju mycket hinner i hud emellan din mage och bebisen. Men det är ändå så där under en lång tid.
Mm.
Sen vet man inte om det är bra eller dåligt. Men jag tänker bara att den skulle säkert kanske reagera.
Det tror jag.
På samma sätt som den kan reagera på ljud och ljus. Liksom,
med tanke bebisen. På att kroppen blir ju stressad av kalla vattnet. Så det går ju direkt ner i... bebisen egentligen, just men man är ju ganska kort tid.
Så endorfin, adrenalin och sådana saker.
Mm. Så jag skulle nog säga att man kanske är ner i vattnet 30 sekunder till en minut. Mm. Så man hinner ju inte bli super nedkyld, men det är ändå en påfrestning för kroppen.
Nej.
Och eftersom jag hoppar ner och ur en brygga utan ner och ur vattnet, mer än en brygga utan stege, så kanske det är inte så lätt att ta sig upp med just en gravid mage. Då behöver man ju mer stege.
Inte ens med stege heller. Nej, när jag var gravid som en blåval. Ja.
Ja,
men vad roligt. Mm. Och hur har det gått nu då efter? Har det varit någon skillnad på det med din kropp? Liksom med regleringen och sådär? Blir det skillnad om man tar pauser?
Ja, det
blir det. Är det någonting du måste öva upp sig i? Liksom?
Ja, eftersom jag inte kunde bada i Nydalasjön under vintern. Eftersom jag hade liksom ingen isvak. Och det kräver ganska mycket att upprätthålla en isvak.
Mm.
Eftersom det blir så otroligt kallt. Och närmaste badstället var 1,5 mil utanför stan. Och det är 3 mil tur och tur. Och det kändes som... bökigt, jag vill ha lättillgängligt för att det ska bli av. Och då märkte jag att jag fick inte alls samma kicka, jag fick inte alls samma temperaturhållning. Utan det är något jag får jobba tillbaka nu när sjön är öppen igen.
Ja, nu blir det snart vår också.
Precis.
Så nu, även hos er kanske.
Ja. Vi tycker att det är vår, även om det är 5 grader.
Precis, lite snö bara.
Ja.
Hur har din träning, tror du att den har hjälpt dig under förlossningen?
Enormt mycket.
Mm.
Att jag hade orken att pusha ut bebisen.
Mm.
För det märkte jag att många av mina vänner sa att nej, men jag orkade inte. Kraften tog slut. Jag bara, men jag vill inte hamna där och känna att jag kommer inte orka trycka ut mitt barn.
Mm.
Och det är för att vi rör oss otroligt lite. Oftast när vi blir gravida blir vi trötta, vi kan få ont i kroppen och vi rör oss mindre. Jag rörde mig betydligt mindre. Men min motivation att hålla igång träningen var dels för att minimera smärtor, men också för att jag skulle orka gå igenom det här maratonloppet som en förlossning är.
Precis. Det finns ju ganska mycket så här, jag då som inte är särskilt insatt i träning egentligen, men jag har ju hört att det finns massa restriktioner kring träning efter en förlossning. till exempel med magmuskler och sådär, att de måste hitta tillbaka till varandra och sådär. Har du liksom tänkt på något speciellt när du har tränat efter förlossningen?
Mycket egentligen mamma-mage-träning, lungträning, promenader. Jag har ju haft mer problem med bäckenbotten.
Mm.
Det är där jag märkt av att lyfta jag tungt och pressa ner för mycket så klarar inte min bäckenbotten av det. Mm. Utan den blir svag igen.
Så du har fått lära dig nya, eller försökt hitta på och klura ut nya övningar som ska stärka bäckenbotten? Och...
Ja, och så har jag gått lite olika program. Pelvic Floor Perfect är ett program som jag har gått på nätet. Och det handlar inte bara om bäckenbotten, det handlar om allt annat.
Mm.
Varför påverkas din bäckenbotten av det du gör?
Mm.
Och där har jag kunnat ta ut mycket nyttigt, tycker jag. Att, ja, men du behöver ha starkt säte, du behöver en schysst hållning. Du behöver tänka på så mycket mer och dina sneda magmuskler och hela paketet. Så det är inte bara bäckenbotten utan det är hela kroppen som behöver komma tillbaka.
Mm. Och är det någonting som alla människor liksom har innan man föder barn? Eller är det någonting som man egentligen behöver träna även innan man får barn?
Det är bra att träna innan för att du tränar i muskelminnet. Så det är lättare att hitta tillbaka till de musklerna. För musklerna blir ganska förslappade. Helst magmusklerna, det är ju så stor utsträckt mage. Så att har man tränat innan så är det lättare för kroppen att hitta tillbaka till den kontakten.
Just det. För det vet ju jag, även från min egen erfarenhet, att det är ganska svårt att veta hela det här begreppet med bäckenbotten. Mm. Vad är det?
Mm.
Hur känner man när man spänner rätt, när man tränar rätt? Hur ska man liksom hitta rätt? Jag tror att det kräver ganska mycket liksom för att veta när är jag rätt, helt enkelt. Och jag vet att det finns också mycket på Insta och på att det finns både böcker och kurser som man kan läsa om hur man tränar liksom bäckenbotten tillbaka igen och hur man ska hitta rätt att träna. Mm.
Och det tar tid.
Ja, det tar tid.
Det tar enorm tid. Mm. Och jag tyckte att jag hade tränat så mycket. Och sen man ska göra det här efter kontrollen.
Just det.
Min barnmorska, hon bara, ja, du är så stark så du förväntas vara. Jag bara, är inte jag asstark?
Inte starkare än
nej, än vad du kanske kommer vara sådär. Så jag bara, okej, det kommer ta mer än 8 veckor att få tillbaka bäckenbotten. Och sen blir det ju inte exakt samma sak som tidigare. Så, men jag har ju aldrig tränat bäckenbotten lika mycket som jag har gjort nu. Och varit medveten om den. Hur den rör sig och hur den är kopplad till andningen. Och så jag har ju förstått att vissa av mina mönster tidigare, till exempel inom yogan. Då ska man ibland lyfta bäckenbotten både på in- och utandning.
Mm.
Och det naturliga för bäckenbotten är att den pressas aningen neråt när vi andas in. För att diafragman åker ner.
Mm.
Så när diafragman åker ner så pressas organen neråt och att magen åker ut. Så bäckenbotten rör sig ju när vi andas.
Mm.
Inte jättemycket, men lite. Och nu känner jag det.
Mm.
Och tidigare var jag helt omedveten om att den rörde på sig.
Men går omkring och är medveten om det här hela tiden?
Nej. Absolut inte. Men jag kan ju känna det nu för att jag har ju suttit på bollar och liksom hittat åt olika delar av min bäckenbotten och förstått anatomin än en gång för att förstå vad det är som händer.
Skithäftigt ju. Mm. Men vad är det bra för då? Om du ska förklara för dem som inte förstår, varför är det bra att träna bäckenbotten?
Dels för att den är ju, oavsett om man har haft en vaginal förlossning eller inte, så blir det ett väldigt högt tryck ner mot bäckenbotten när man bär ett barn. Så man behöver ju stärka upp den muskulaturen efter förlossningen på grund av trycket neråt.
Mm.
Sen behöver man ju inte träna det för resten av sitt liv. Men jag träffar väldigt många som inte kan hoppa studsmatta, som har urinläckage när de springer, som ja, men istället, som vi pratade om tidigare, att man försöker lösa problemen snarare att ta hand om problemet.
Mm.
Att man köper bindor för att nej, men jag måste byta ut binder istället för att jag kan inte hålla mig.
Ja, just det.
Och det är sådana delar som är otroligt viktiga att ta hand om för ens egen hälsa och välmående. Mm. Att man inte ska behöva ha för dessa problem resten av livet.
Så mycket urinläckage.
Mm.
Sexuella problem.
Ja, definitivt. Mm. Att man inte hittar tillbaka till knipet.
Mm. Och sen så tänker jag också på sikt sen, när man blir lite äldre, framfall då.
Det också.
Mm.
Så finns många fördelar. Ja. Men det är inte bara bäckenbottenträning, utan man behöver träna hela kroppen.
Precis.
Men man behöver kanske fokusera på bäckenbottenträning direkt efter förlossning, för att det är den som behöver komma tillbaka i ens inre och djupare muskler.
För mig var det väldigt tydligt mellan första och andra barnet. För att jag vet att jag tränade mycket knipmuskler efter första barnet. För det säger man ju liksom, det ska man göra. Mm. Och det kan vara ganska lätt tycker jag att känna. Mm. Att man hittar rätt liksom. Men jag tror att jag tränade just knipmusklerna. Jag tränade liksom inte hela bäckenbotten. Mm. Så att jag varit lite, jag tyckte att jag kände mig starkare i knipet på något sätt. Efter att jag fick mitt första barn. Mm. Än innan faktiskt. För att jag verkligen tränade det så mycket. Men sen så var jag lite chockad över. För att jag kände mig väldigt stor med andra barnet. Och väldigt tung och svullen liksom. Och det var ett väldigt tryck neråt mot bäckenbotten väldigt fort. Och jag kände liksom hela bäckenet och fogarna och allting. Liksom, och det där trycket neråt var enormt mycket större. Än med första barnet. Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, jag som har övat så mycket. Mm. Men förmodligen så hade jag ju inte övat bäckenbotten alls. Utan liksom bara själva knipet liksom inne i slidan på något sätt. Mm.
Och det är därför jag tyckte Pelvic Floor Perfect var så himla bra. För hon beskrev olika nivåer hur bäckenbotten kan lyfta sig.
Mm.
Och att ibland så beror inte urinläckage bara på att vi är svaga utan att vi är stela. För bäckenbotten är också en muskel. Att vi behöver lära oss att slappna av i bäckenbotten. Och om man bara kniper och kniper och kniper, då blir den ju stenhård.
Precis.
Istället. Så jag och min mamma brukar sitta på en tennisboll. Och det är kanonbra, kanske inte direkt efter förlossningen, men när det har gått ett tag och man känner att man har muskulaturen där, att man kan sitta på en tennisboll, andas ner mot tennisbollen och sen flyttar man runt den.
Liksom när man sitter på golvet då, eller?
Och
typ mamma... skräddarställning eller hur?
Ja.
Ja.
Och gå in, man kan sitta på en stol så, men det känns jobbigt att sitta på golvet. Och då flyttar man runt den där bollen. Mamma sitter på en jättestor filt.
Ja.
För att hon bara, det blir för intensivt. Ja. Så då kuddar hon upp med filten och jag kan sitta på bollen för att jag har tränat upp det.
Ja.
I början var det inte heller bekvämt. Men det blir som en massage tillsammans med andningen. Ja. Det är mycket vi inte har kontakt med där nere.
Precis.
Kan man säga. Det är ju nästan blivit... inte nästan blivit, men det har varit ett område man kanske inte pratar så mycket om. Det är mest efter en graviditet man bara, nu ska ni få kontakt med bäckenbotten.
Precis.
Nu är det viktigt att ta hand om den.
Nu helt plötsligt måste ni lära känna den här bäckenbotten som ingen ens vet var den är. Eller var den sitter och hur den känns.
Det är ingen som pratar om det på sexualkunskapen. Eller okej, ta hand om ditt underliv.
Nej.
Det är superviktigt.
Mm.
Och det finns 1000 olika sätt att göra det på. Och man får variera och hitta det sätt som fungerar för en själv.
Ja, och så tänker jag också så som jag tänkte, att man tänker att liksom musklerna sitter runt knipmusklerna och runt kanske liksom runt anus och runt liksom slidan så. Men det är ju liksom hela det som bär upp som en hängmatta liksom hela mellan i liksom hela höftpartiet, så sitter det en massa muskler som bär upp hela underredet så.
Precis.
Som man inte ser eller tänker på.
Mm.
Mm. Ja, men det är jättespännande. Så det har blivit lite din grej så i samband med förlossning och graviditet. Att du har, liksom
det har varit det.
Fokuserat på det.
Ja, sen tycker jag att jag har blivit ganska stark där. Så då behöver jag inte fokusera lika mycket på det längre. Utan nu är det mer underhåll och vara medveten om hur olika rörelser påverkar. Om när jag får bakslag och sånt.
Mm.
För de säger att det tar ungefär ett år innan man är tillbaka till kroppen innan graviditeten. Och det är ju klart att det tar ju läkningsprocess för kroppen.
Sen om man tränar som du gör?
Det vet
eller,
jag inte.
Nej. Eller överlag?
Överlag, att det tar ju tid för kroppen att komma tillbaka där man var.
Mm.
Och bara det att man rör på sig, är i sitt vardagsliv, så kommer ju kroppen att läka sig av sig själv.
Mm.
Sen kan ju man hjälpa kroppen tillbaka och stärka upp den.
Så. Ja, men för det är det jag tänker, som jag sa också, när det finns restriktioner kring träning efter en förlossning, att det är så många som nästan säger att man inte ska träna alls, att man inte ska röra sig, och samma under en graviditet, att så här, som du säger, att man är lite skraj, jag kan inte göra det, jag kan inte träna det, och jag kan inte träna min, jag kan inte göra sit-up, så jag kan inte göra det liksom. Jag skulle ju bara gissa så här, utan att veta det, att du säger tvärtom.
Ja.
Att det är bättre att liksom hålla sig i ständerna.
Ja. Sen, man måste ju lyssna in kroppen. Och när man förstår sin kropps anatomi så är det lätt att känna efter. Okej, känns det här bra?
Mm.
Nej. Men varför känns det inte bra? Och så får man börja analysera och nysta i det.
Mm.
Och då måste man ibland söka kunskap så att man kan experimentera själv.
Mm.
Eller leta sig till väldigt kunniga personer inom området som kan hjälpa dig att hitta in i din kropp. Och hantera din kropp och möta din kropp utifrån dina behov.
Och jag förstår att det är ett stort jobb att göra.
Mm.
Därför att jag tänker att de flesta av oss går nog omkring och har väldigt dålig kroppskännedom. Jag har det, verkligen.
Mm.
Jag har inte övat på det överhuvudtaget. Jag har nog ingen koll på liksom när... Jag är lite överrörlig, så att jag kan gärna så här röra mig ur led.
Mm.
Liksom, för att jag har inte muskler som håller upp det heller. Mm. Så jag tänker att det är nog jättesvårt att veta. Och jag tror att de nästan allra flesta som inte har jobbat mycket med det här vet. Och till och med de som tränar mycket tänker jag också. Alltså att de ändå inte har den här kroppskännedomen. Att man vet, som du säger, att när det är bra och ont och när det är dåligt och ont. Och liksom, vad går mina gränser på riktigt? Och man kan känna i en liten rörelse att så här, nej, vad händer där exakt? Mm. Liksom.
Det är därför jag älskar yogan. För yogan går ju långsamt i jämförelse med andra rörelseformer.
Mm.
Att när man springer eller spinnar eller är på cirkelpass eller crossfitpass går det ju fort. Och yogan går långsamt och inkännande. Så att då får man tid på sig att känna efter.
Mm.
I jämförelse med andra former av rörelser.
Mm. Vad har du för tips då om man inte känner att man har någon kroppskännedom? Vilken person ska man kontakta dig? Kan man kontakta dig?
Man kan kontakta mig.
Kan man kontakta dig på distans?
Ja, jag har distans-PTs.
Mm.
Mm. Som jag coachar via Skype blir det ofta.
Coolt.
Och sen om man har någon person i sin närhet som man blir inspirerad av. Någon yogalärare som man är väldigt inspirerad av. Så är det kanon att kontakta. Och frågar, ta du PT-kunder så att de kan få beröra kroppen också. Det är väldigt fint för att lära sig komma in i kroppen.
Ja, just det. Mm. Och finns det några andra, liksom, att söka sig till yoga är bra?
Det tycker jag.
Finns det några andra träningsformer som är lite så här bra för just kroppskännedom och liksom?
Ja, men funktionell träning, rörelsekulturen har ju blivit ganska stor nu.
Så det är tips. Ta hand om bäckenbotten. Under graviditet.
Efter graviditet. Och inte bara bäckenbotten. Nej, hela kroppen behöver ju stärkas och stabiliseras. Och det viktiga är ju att man är rörlig och stark.
Mm.
Ofta dras man lite åt ena hållet. Att man bara vill köra styrketräning. Eller man bara vill köra yoga och avslappning. Men man behöver ju båda.
Ja. Men jag är det en så här... fördom jag har, att de som är väldigt starka, att de kanske inte är så rörliga ofta.
Jag skulle säga att det är så, ganska så ofta. Att lyfter man mycket tungt så kanske man skippar rörlighetsträningen för att den är lite tråkig och den ger inte lika synliga resultat.
Nej.
En muskel syns ju om man har tränat den extremt mycket så blir den ju uppsvälld och stor. Men rörlighetsträning, det syns inte, utan det är ju en känsla i kroppen och ett välmående på ett helt annat sätt. Man förstår ju kroppen att den är en helhet när man får börja jobba med yogan. För då jobbar man ju med kroppen. Man delar inte upp den som i styrketräningen ibland. Att man kör biceps eller ben eller mag eller rygg. Utan man kör ju allt. När du rör på dig så involverar du hela kroppen. Och det märker man i yogan om det är en viss del av kroppen som kanske inte har varit lika involverad. Eller kanske lite mer sovande. Så får ju den börja väckas igång. Och så får man som stärka upp sina svaga länkar och låta ens kropp blir mer jämn, kan man nästan säga. Den kommer ju kanske inte alltid att vara likadan på höger sida som på vänster sida, men de olikheterna börjar komma närmare varandra så att det blir mer likt, att man stärker upp och stabiliserar upp.
Ja, häftigt. Hur tänker du, vet du om du vill ha fler barn?
Ja, det vill jag.
Hur tänker du inför det då? Tänker du att du kommer vara i bättre skick? Nu när du vet vad du vet.
Ja, jag kommer kunna bemöta mig mycket, mycket bättre. Och i början så tog det, man hade ju några kriser. När jag fick foglossningar vecka 14 så fick jag panik. Jag bara, ska jag ha ont hela tiden? Alltså, ska jag ha ont? Och så kommer jag inte kunna styrketräna. Jag kommer inte göra det här och det här. Så det var ju verkligen experimentfas. Och nu har jag ju den kunskapen innan att okej, nu ska jag kanske ta hand om kroppen bättre än vad jag gjorde då. För det tog ett tag innan jag accepterade det nya läget.
Just det. Särskilt om man är en person som gillar att träna och röra på sig, förstår att man blir begränsad av det. Men i början av graviditeten så får ju kroppen en väldig skjuts av det här relaxinet som gör att höfter och alla leder i kroppen mjukas upp just för att kunna göra plats för en växande kropp. Liksom. Så att det brukar faktiskt komma lite grann tidigt. Och sen så lägger det sig igen oftast. Inte för alla, jag vet att en del lider av det hela graviditeten. Men för en del så lägger det sig igen. Men det känns ju väldigt löjligt när man är så här vecka 9-10 och bara, ska jag gå omkring och vanka fast jag inte ens har en mage? Det ser ju skitfånigt ut liksom.
Men kroppen är ju smart. Det är det den är.
Ja, men det är jättehäftigt. Ja. det är ju häftigt att den har den funktionen. Så vi mjukar upp skelettet så att det ska kunna växa och expandera och liksom vara rörligt inför en förlossning. Det är häftigt hur det funkar så. Och det är ju häftigt, hela grejen med kroppen. Så. Sen vet jag att det inte är alla som tycker det. En del tycker mest att det är obehagligt och att det är inte min kropp. Och att man känner sig begränsad och liksom förhindrad och tjock och otymplig och liksom att allt slutar funka.
Jag tror det är lättare, för det är ju lättare att gilla det eller acceptera det läget, tror jag, när man har ett barn. För nu vet jag vad effekten blir.
Just det.
Jag tyckte annars var 9 lång månaders lång väntan, att jag jobbar otroligt mycket med acceptansen och att det är som det är ändå ingenting jag kan påverka och jag behöver inte älska alla tillstånd av det här. Men jag tror det är lättare att känna längtaren efter ett barn när man vet vad man går runt och bär på. Och när man är första gångs mamma så vet man inte det.
Nej.
Jag vet ju bara att magen blir större, att det är något som händer där inne. Men man har inte anknytningen till barnet på samma vis som nu. När jag har börjat. Nu blir jag helt nostalgisk när jag ser små barn. Och det vart inte jag tidigare, för att jag har en helt annan relation till små barn nu än innan.
Precis.
Så jag tror att graviditet nummer 2 kommer bli lättare, eftersom jag vet också vad som kommer komma ut av den. Man visste ju inte hur otroligt fantastiskt det kunde bli.
Nej.
Man kunde ju tro liksom, ja absolut, du älskar ditt barn jättemycket, det kan jag förstå, men jag kunde inte känna det.
Nej, just det. Nej, så är det. Och som du säger också, att du så här, tycker om din lite mjukare mage nu. Det kan jag också verkligen relatera till. Det hade jag verkligen inga problem med. Heller att den blir lite så här rundare och mjukare. För att, och jag som aldrig ens har varit särskilt tränad heller. Men jag kunde verkligen säga, men jag älskar den, för den har gjort det här. Och det är ju så, när man tittar på honom så bara, wow, coolt. Allt som har kunnat göra det här, det bara, tack.
Verkligen.
Ja, det är häftigt. Ja, men om man vill få tag på dig då? Och kolla in dig, vad finns det då?
Jag finns på Moves i Norrland på Instagram och så samma sak på Facebook. Det är väl egentligen på de sociala kanalerna som jag är lättast att nå.
Jag kommer länka till dig också. Ja, så himla häftigt att få följa din både gravidresa, och alla de klippen ligger ju kvar på Insta, så då kan man ju gå tillbaka och få följa gravidresan och bebisresan och träningsresan och få tips och råd. Jag rekommenderar det verkligen. Jag har gjort lite övningar hemma. Men jag tänker att det ska komma igång lite bättre.
Vad härligt.
Så jag kommer att höra av mig till dig.
Det tycker jag. Ja.
Har du något annat tips eller råd som du vill säga innan vi slutar?
Att man ska se det som själavård nästan. Att ta hand om kroppen. Att det inte ska vara ett arbete, utan att man ska, det ska få vara njutningsbart. Det ska inte vara, som du säger, plågsamt och tråkigt och jobbigt. För då kommer man ändå inte göra det. Utan hitta någonting som fungerar. För det är viktigt att man rör på sig och att man varierar sitt rörelsemönster. Och att man njuter av att göra det.
Och då kan man göra nästan vad som helst som är bra. Man kan dansa, man kan brottas. Och man kan liksom yoga och vinterbada. Eller promenera.
Och hitta lekfullheten i det. Det är det jag tycker om.
Ja, vad kul. Ja, det ska vara roligt. Tack för att du kom.
Ja, men tack själv, Lotta.
Tack. Du har just hört podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd, och om du behöver komma i kontakt med mig så når du mig antingen via Facebook-sidan Förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande_stöd Lotta Höckert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkomna att titta in. Tack för att ni lyssnade, och ta hand om er.